Det här är en kväll om gudsbilder och vad gudsbilder gör med våra liv och med vad gudsbilder får för konsekvenser för våra medmänniskor. Vad vi själva har för gudsbilder alltså. Första gången jag blev bekant med ordet gudsbild så var jag 15 år och var på ett ledarläger i Svenska kyrkan. Och då ritade jag en fredsduva. Jag var väldigt mycket inne på fred. Jag ritade ett hjärta och jag ritade så mycket som ett kors. För det var ju ändå liksom från den kristna tron jag kom. Liksom på något vis. Och då funderar jag på hur har min gudsbild förändrats sedan dess. Förhoppningsvis är den lite större. Mer barmhärtig kanske. Både mot mig själv och mot andra. Och till bilden av Gud, alltså bilden av Gud, tänker man liksom synintryck, så här, en bild är ju någonting vi ser. Och jag tänker att vad händer om vi lägger till andra sinnen? Hur låter Gud? Hur smakar Gud? Kan vi känna lukten av Gud eller doften av Gud? Bibeln talar om en Kristusdoft till exempel. Och hur känns Gud? Men ni har tagit lite fika nu i alla fall. Och vi tänkte att vi sitter här och pratar i kanske 40 minuter. Känns det okej?
Okay?
Det får vi se. Ja, det vet vi inte om efteråt. Nej, exakt. Och då, när vi har gjort det så blir det en liten paus. Och då får ni möjlighet att sitta runt borden och prata lite om det som har sagts här framme. Eller någonting annat om era gudsbilder. Och sen kan vi lyfta det i stor grupp och prata om det både. Och vi avslutar kvällen klockan 20:30. Så vet alla det. Då har turen kommit till att jag ska presentera våra gäster här idag. Det är närmast mig Erik Gyll. Och så är det Nina Holgersson. Vad roligt att ha er här och prata om Guds bild. Jag tror att jag med er båda ibland har funderat kring Guds bild. Jag upplever alla er som personer som har en del av, som har funderat mycket kring det. Det är min uppfattning. Men nu tänker jag, eftersom ni också känner varandra sedan innan, det är ju alltid mycket lättare att ha med personer som redan känner varandra i ett sånt här samtal. För då vet man att det blir inte tyst. Tycker jag. Så därför har jag bett Erik att presentera Nina och Nina presentera Erik. Så får vi se hur det blir. Vad har du för bild av Nina?
Det är Nina-bilden som ska.
Ja, det är först Nina-bilden. Ja.
Nina är nog en av de mest innerliga och varmaste människor jag känner, tror jag. Kanske beror det på att vi för 10 år sedan nu jobbade tillsammans på hospice här i Göteborg med vård i livets slutskede. Det är någonting som Nina har gjort länge och mycket. Följt människor i livets alla skeden. Även när livet börjar ta slut. Och räds inte de där samtalen som uppkommer där. Utan vågar stå där. Nina är pastor i Ekumeniakyrkan. Har jobbat som det i många år. Jag vet inte ens hur många, men det är många.
Och jag var färdig när jag var 40, så det skulle kunna vara fler egentligen. Men det är ändå ganska många.
Ja, får man säga. Är uppvuxen i Bohuslän, Smögen. Hon är, jag tänker att hon är en sån kvinna som jag, när jag var liten, jag har varit på Smögen varje sommar sedan jag i princip föddes, tror jag. Inte nu på senare år. Men då tyckte jag alltså att damerna på Smögen var så speciella, för de simmade på ett speciellt sätt, de simmade med axlarna ovanför vattenytan. Det har jag alltid tänkt att en sån. Så Nina. Nu är Nina pensionär, men det hindrar inte henne att jobba. Hon har haft många jobb sedan hon pensionerades. senaste studentpastor är i Grekland. Eller
hur? Yes.
Tillhör i Grekland. Bland annat i Platorskyrkan. Mm.
Mm, ja, men då
det, tycker du att jag fångar med något?
Ja, det tycker jag. Absolut. Jag är helt nöjd. Får du fortsätta där, Lina?
Ja, och precis som Erik sa så träffades vi första gången i Hospice. Erik vikarierade där som undersköterska. Eller jobbade, sommarjobbade tror jag. Och min känsla och upplevelse är att det dröjde inte så länge förrän vi hittade varandra och att det kändes väldigt, väldigt gott. Och så visade det sig också att Erik kan läsa teologi. Och vi hade dels många samtal såklart oss emellan, men också vi, utifrån det vi mötte på hospice. Och jag vet också att när vi hade den sommaren så sa jag till Erik att jag kände att det vore väldigt bra om du egentligen vikarierade som själavårdare här och inte som undersköterska nästa år. Och så blev det, så Erik kan, jag tror att det var 2 år som du, och sen följde vi ju då gäster, och jag minns att vi hade en kvinna som vi följde båda två. Och det blev också att vi tillsammans förrättade den begravningen, och det kändes också väldigt, väldigt fint. Och det är också i de situationerna som också en relation fördjupas när man möts på det sättet tillsammans. Så det har varit väldigt roligt att följa Erik, och jag var väldigt glad att jag var med på Eriks prästvigning. Och vi var ännu gladare när han flyttade hit igen, såklart, till Göteborg, och vi rikade det här stiftet och denna stan. Så nu känns det kul att sitta här med dig. Den unga och den gamla.
Och den här mitt emellan.
Ja, precis. Precis.
Just det. Det har precis varit bokmässa. Och Nina berättade här nyss att hon cyklade som hon ofta gör. Och svängde in här liksom. Har du någonting, någon sån här spaning från årets bokmässa som du skulle kunna tänka dig att ta med in i det här samtalet om Guds bild?
Alltså jag cyklade till bokmässan där på torsdag, och en av anledningarna till att jag cyklade dit, det var för att jag ville träffa en som hade skrivit en bok om Grunden Boys. Alla är lika eller olika. Så det är fotbollslag som också, ja, där man också har olika funktionshinder. Och jag var så intresserad och har varit mycket på deras fotbollsmatcher. Så jag var egentligen väldigt sugen på att gå dit och träffa Stefan som hade skrivit boken, och också träffa en del av ungdomarna där. Och sen fick man ju mycket annat. Jag gick runt där och lyssnade på lite på Joel Halldorf och på Angelina Klen, och så var jag uppe i dem. Så det blir liksom, och det är ju en känsla, känner jag. Så att, och sen kan det också bli lite splittrad, för att det var ju väldigt fina, korta seminarier. Men om man inte sitter längst fram och har fått en stol, så är det väldigt svårt att fånga upp helheten. Utan man får också en liten snuttifierad bild. Men det var gott, så jag cyklade hem och var ganska trött.
Ja, ja. Men det är mycket, tänker jag, många intryck. Alltså bokmässan känns ju lite som en så här, men en kort version av kulturlivet som, ja, som är en helg, och så ska så mycket in där. Och ja, vad tänker du, Erik? Du har inte varit på bokmässan i år, men du kanske ändå har någon fundering kring kultur och Gud.
Jag tycker att det tillhör på något sätt att vara människa, att försöka sätta ord på livet och det som är livets stora glädjeämnen och djupa dagar och rent helvete kanske. Mm. Jag tycker att det ibland kan vara härligt att få fly bort i fiktion också, till exempel. För att i det tillspetsade kanske också hitta och känna igen sig själv på något sätt.
Yes. Ja, men det är fint. Jag tänker på också, alltså kulturen är ju en sak som påverkar oss, men så tänker jag också på möten med människor och så att början av vår resa i livet, att gudsbild, även om vi inte kan veta att det är en gudsbild vi har, så tänker jag i alla fall att det är någonting som präglar oss ganska tidigt, eller som grundas ganska tidigt. Skulle du vilja berätta om någon livserfarenhet som har format din gudsbild?
Alltså den första gudsbilden som jag fick, alltså, för jag tänker också att gudsbilden är ju kanske vad andra presenterar för en när man är ung. Och då tänker jag lite på det jag fick med mig ifrån. Jag växte upp, precis som du sa Erik, på Smögen, lite nere i Bohuslän, och kom med där i kyrkan och i SMU och hela den biten, och också fångades upp och var med i verksamheten som vidare. Och mina föräldrar tillhör inte kyrkan. Och jag känner att jag har egentligen med mig ganska mycket skrämmande erfarenheter från min uppväxt. Och det gäller hur man presenterade Gud, den gudsbilden. Och den har jag fått gjort upp med ganska mycket. För att den kunde ge mig lite ångest och också vara lite skrämsel. Jag tror att många kanske i min generation har med sig det ifrån den delen faktiskt. Mm. Så att den gudsbilden som jag fick mig presentera där kände jag att den tog lång tid innan den togs över av något annat.
Mm. Hjälpte det att läsa teologi till exempel?
Ja, och sen hjälpte det ju också att också möta andra människor som öppnade andra dörrar hos mig, som också blev dörrar som också jag kände var viktigare för mig, och som också blev ett med det som jag då också upplevde blev lite min gudsbild.
Mm. Just det. Och jag tänker mycket på hur man blir sedd på, alltså av människor som på något sätt representerar Gud för en eller sådär. Det kan vara en förälder, det kan vara en vuxen människa, det kan vara bäst eller vad som helst, alltså, eller vem som helst. Jag tänker med den tanken som man blir sedd på, alltså det är någonting som är viktigt. Har du någon sån erfarenhet, Erik, som har präglat din Gud?
Jag tänker under min uppväxt så såg Gud ganska enkel, skulle jag säga. Jag är uppvuxen i en liten by i Värmland också. Och där, kyrkan var ganska stark, men så där som den är i Värmland. Väldigt folklig. Samtidigt väldigt, kanske på gränsen till banal i någon mening, i att att Gud förenklades så mycket att Gud nästan blev problematisk i det. Om det var så att man inte följde normen till exempel, då fanns det liksom ingenting att säga om Gud eller att ta till sig.
Nej.
För den guden uttryckte aldrig någonting kring det. Så kring sexualitet och identitet och så upplevde jag kanske att Gud var rätt frånvarande.
Mm. Det var ingen så sträng Gud, utan mera ingen alls. Eller så
här. Ja, rätt mycket. Samtidigt ingen alls, för att Gud fanns ju liksom närvarande. Man pratar om Gud, men vi pratar ännu om det idag på jobbet, att för vi håller på nya gudstjänstordningar, och var det någon bön som man bad till Jesus, och jag tyckte att det var så oerhört konstigt när jag var liten, att det gjorde man i missionskyrkan.
Ja.
Bad till Jesus. Men själv så bad, i svenska kyrkan så bad vi till Gud.
Ja.
Det tyckte jag. Det var ganska fascinerande.
Ja.
Eller bara olika, tänkte jag, att det var mina liten.
Ja, precis.
Och det säger nog någonting också om att ordet Gud är ju oerhört mycket mer diffust än Jesus, liksom, att det kroppsligade julen. Liksom.
Ja.
Det säger nog någonting om min barndoms gudsbild också, tänker jag.
Mm. Ja, just det. Men jag tänker ju mycket på det här du sa liksom om att Gud är liksom så mycket mer än i personen Jesus. Även om Jesus, jag tänker att det innefattar ju, eller Jesus innefattar ju också ganska mycket och så, men Gud som ja, som skapare och liksom så är ju ännu vidare för oss än det kan vara i en, alltså att Gud valde att bli en specifik människa i någon mening liksom. Så blir ju det, det snävar ju av lite grann. Även om, ja, nej, spännande. Verkligen.
Och frågan är ju om det är, om, jag tänker ibland kring det, om är det poängen att Gud blev en specifik människa? Eller är det poängen att Gud blev just människa?
Det är ju ännu bättre. Ja, visst. Jo, det är ju verkligen, alltså man tänker att Gud skapade människan och sen blev människan, så är det ju allas mänskliga erfarenhet. Och då blir det ju väldigt konstigt om det bara blir en specifik människa.
Och jag tänker att, men kring det där att om Gud verkligen ska uppleva hur det är att vara människa, så upplevde Gud till och med att dö som människa. Och ja, men titta på det, men det är ju en av de mest utsatta situationerna i livet liksom, tänker jag.
Ja, verkligen.
Och då till och med det, då tänker jag att då finns det inte mycket som Gud inte har upplevt.
Nej.
Eller skulle kunna ha upplevt.
Nej, precis.
Och där känner jag, där håller jag med dig också, det här skillnaden på att Gud blir människa och också inte personifierad som i ett, för då blir det också lätt att man, då tänker jag att då fastnar man och blir väldigt smal, och det är så man inte vill. Och det är väl det, tänker jag, som kanske många av oss kanske har växt upp med, att det har varit för smalt.
Just det.
Det är ett omöjligt uppdrag att berätta om vem Gud är. För att man missar alltid någonting. Liksom.
Ja.
Man smalnar ju av. Liksom, och det ska man kanske också göra ibland, för att man behöver också kunna sätta ord på vem Gud är för en själv i en viss situation. Men ja, men det kan man ju göra så länge man är medveten om att för någon annan kanske inte den där bilden av Gud som jag just nu målar upp inte är optimalt, och kanske till och med skadar. Men för mig är det jättebra.
Ja, men precis. Och jag tänker på det att när man arbetar som med andra människor så som ni gör, liksom, ni är på något sätt också lite representanter för Gud, eller hur man ska säga, i era yrkesroll. Lät det lite för högtidligt. Ja, nej, men i alla fall så tänker jag att det ligger ju ett ganska stort ansvar också i att förmedla den Guds, den alltså tron på Gud eller Gud som någon att möta i den situationen som just den människan är i, som ni möter. Alltså, jag vet inte om det var Kierkegaard som sa någonting om att för att föra en människa åt ett speciellt håll så behöver du möta den människan där den är, någonting åt det hållet. Just att det kräver en viss inlevelseförmåga. För jag tänker ju att det är så här med människor också, att jag är ju inte likadan mot alla människor jag möter, oavsett hur deras situation ser ut, utan jag försöker liksom, om det är upp till mig att möta den människan, så försöker jag ju på något sätt använda de egenskaper som passar just då. Och det tänker jag att Gud också fixar. Så här, det är kanske därifrån vi har fått tipsen, man säger då. Det är lite åt det hållet. Tips från coachen, ja, precis. Ja.
Och jag tänker också lite utifrån det man har jobbat med, och man har mött människor som har varit mer utsatta än kanske de allra flesta av oss. Och jag vet också i en situation där det verkligen blir så tydligt för mig att vara med och meddela ett uppstyr, och det är ju ett av det svåraste man kan vara. Och sitter där tillsammans med polisen, och sen tittar kvinnan på mig, och så pekar hon på min kropp, och så säger hon: och du som är präst och allting, var är den gode guden nu? Och du vet, tankar börjar att snurra hos mig, och jag tänkte, vad ska man säga för klok? Och det, ja. Och så bara jag sa, ja, den frågan delar jag med dig. För det var precis så som jag kände. Och jag tänkte att den delar också Gud med dig, tror jag, fast det var en sån här situation. Och sen satt vi kvar, och sen efter några dagar så hör den här kvinnan av sig, och så sa hon att det svaret du gav mig gör att jag vill fortsätta samtalet med dig, därför att det öppnade upp för någonting, och sen kunde vår relation fortsätta. Och efter ett tag så sa hon: och nu förstår jag vad Gud var. Han har funnits med, han har burit mig och också varit med mig i det svåraste. Men det hade varit förödande om man hade sagt att du ska se att det kommer något gott ut av det här. Eller, och jag tänkte, jag åkte hem den kvällen, att jag vågar nog inte prata med mina kollegor om hur jag betett mig ikväll, för då får jag väl, så får man väl inte säga. Men jag kände att är det någonting som Gud vill att det ska vara, så är det att vara ärliga och också finnas i den situation vi är i, utan att lägga några krav på oss, tänker jag. För det är det jag så lätt för. Och jag tror att han också delar de frågorna vi har. Faktiskt.
Har du en egen men jag tänker på er som just har jobbat en del i dödens närhet, på hospice inte minst, men även på sorghusbesök och på du har ju jobbat som sjukhuspräst innan också.
Pastor,
menar jag. Visst. Så jag tänker just i dödens närhet, så tänker jag att då bränner det till lite i livet, minst sagt. Alltså där blir ju frågorna om det viktigaste för oss väldigt aktuella. Tänker som anhöriga och även för den som ska gå vidare liksom. Hur förmedlar man Gud i en sån situation? Och har ni någon så här erfarenhet av det?
Jag tänker ibland att man har inte behövt förmedla Gud i en sån situation, för han har varit där.
Ja.
På något sätt kan jag känna att det har blivit så tydligt på något sätt. Så att det har liksom inte, orden har inte behövts egentligen. Utan, och jag vet att det var väl också någon kvinna som jag hade pratat mycket med också. Hade det jättetufft och hade väl heller inte levt sitt liv i något kyrkligt sammanhang, men hade, jag menar, livsfrågorna är så lika för oss oavsett. Och så sa hon, för det vet du väl, Mina, att Gud, han finns där. Alltså det är ju en självklarhet, ungefär som att tala om för mig att så är det.
Ja.
Och det tycker jag också är så härligt, att det faktiskt är den kommunikationen som är viktig.
Jag tänker att de där erfarenheterna också hänger ihop med temat för de här samtalen kring identitet och sexualitet. Men det finns ju någonting av upplevelsen av att av liksom när livet ställs på sin spets på något sätt. Vem är Gud då? Jag tror att det är många som har upplevt den liksom, att men det är i många fall kanske inte den egna gudsbilden som är problemet, utan men det handlar om andra människors förmedlande av en annan gud än kanske den man själv upplever som blir problematisk i den situationen. Så. Och det är detsamma för i dödens närhet och i känslan av att inte orka mer kanske, att det också är tillåtet att tänka att vad är det för mening med detta liksom. Samtidigt som många upplever efteråt, jag tänker både av att komma ut eller ha funnits i någons närhet som har dött, så kan man se saker efteråt som man inte såg just där och då. Det är väl också kanske en del av Guds bild.
Precis. För jag tänker mycket på det. Jag funderar liksom på hur skiljer sig Erik 15 års gudsbild från Erik 33. Är det så?
32.
Oj, jag glömmer ursäkt. Ja.
Jo, men det är jättemycket, såklart. Liksom. Min bild av Gud är ju väldigt, väldigt mycket mer otydlig idag än vad det var då. Liksom.
Mm.
Ibland hoppas man att det ska bli klarare ju mer livet går på. Liksom. Men det är inte min upplevelse att det är så. Utan det är... Gud är ju liksom.
Mm.
Och det är ju svårt att sätta fingret på.
Mm.
Och för mig har det blivit så tydligt att jag är inte rädd om jag inte känner att jag har en tydlig gudsbild eller gudstro. Det kunde jag vara när jag var yngre och känna att jag inte har varit så död eller att det var något fel. Men jag känner mig inte rädd för det, faktiskt.
Nej.
På samma sätt.
Just
det. Att jag är pastorant.
Ja, men det är väl jätteuppmuntrande. Jag tänker ju också att det här med gudsbild hör ihop med självbild någonstans. Att vi går genom livet med självbilder som kanske pendlar lite upp och ner. Liksom hur god den är eller hur den är, vilken kvalitet den har eller sådär. Och ja, överhuvudtaget synen på varandra och synen på Gud, allt det där hänger ihop, tänker jag.
Mm.
Och om människan är Guds avbild så är det... Det finns, alltså jag tänker att det finns ju ganska många små frön här och var som går och tänka kring Gud på liksom. Och det är alltså evangelierna så läser vi om en del sådana bilder som Jesus ger, men jag kan ju tänka på 1000 andra som uppenbaras för oss alla i vardagen liksom.
Mm. Och jag tänker ju det där att, men att det är så lätt att man som kyrklig företrädare, som kristen, identifierar sig med Jesus direkt liksom, i de här berättelserna.
Mm.
Och som kyrka så identifierar vi oss också ganska lätt som, med den som är Jesus, som den som har någonting att komma med.
Mm.
Den som, ja, men den som frågar, vad vill du att jag gör för dig? Liksom.
Mm.
Men att det är så oerhört nytt. Det är att också våga tänka att, men det kanske är så att det är vi som behöver frågan av alla de här människorna som finns runt omkring. Liksom.
Mm.
Det var Katarina Hedqvist som är, hon är präst i Växjö, men också hon har varit missionär i Costa Rica. Hon sa i ett samtal om att när den lutherska kyrkan där började jobba med människor drabbade av HIV och AIDS så hade de ett första möte med den, liksom, ja, med de människorna som detta verkligen berörde på djupet. Och det var deras första fråga till dem.
Mm.
Men det är ju vi som är som Jesus och kommer till er som kyrka här.
Mm.
Och frågar er, vad vill ni att vi ska göra för er?
Mm. Just det.
Och det är en oerhört fin gudsbild, tänker jag, som hänger ihop med det.
Ja.
Vi tror ju gärna gott om oss själva. Mm. Och det kanske det ska vi absolut göra. Men jag tror att man möter också Gud om man försöker att släppa lite på den sargen ibland. Jag tänker att människor har någonting att komma med. Vi pratade om det innan här.
Ja.
Som en folkkyrkotanke. Och att när det är folkkyrkotanke så finns det att när jag möter en annan människa så ska jag räkna med att där är redan Gud.
Mm.
Det är inte jag som kommer med Gud till den andra.
Nej. Precis.
Det tycker jag har blivit så tydligt, inte minst där vi jobbade på hospice, tycker jag, för att där möttes man också på riktigt.
Mm.
Väldigt, väldigt ofta. Och att det blev också väldigt avskalat.
Mm.
Och det blev inte, och jag kunde ibland känna att det spelar ingen roll vilken stol jag satt på, den friskes eller den sjukhus, för där möttes vi som människor. Mm. Oavsett hur kroppen var just då.
Mm.
Och det blev så tydligt för mig.
Mm.
Och gjorde väl också att jag många gånger kunde känna rädslan. Ibland när man blir kallad till exempel till något specifikt på sjukhuset, så kände jag att det är ingen idé att gå igång och försöka att förbereda sig, utan gå utan rädsla och gå in i det mötet som blir utan att ha en massa förberedelser i det. Sen att man har förberett genom att gå, det är en sak. Men just det här att man ibland tror att man måste ha så mycket annat. Men att också våga gå utan att vara rädd.
Ja, ja men verkligen. Och jag tänker ibland när vi vågar släppa kontrollen. Alltså för det är ju också, jag tänker det du sa Erik där med att vi i kyrkan, vi ska lätt vara så duktiga, vi ska hjälpa. Och det, ju längre bort människor finns, desto lättare är det på något sätt att hjälpa dem. Alltså, och det blir väldigt mycket vi och dem. Liksom. Och det är ju sällan särskilt bra, tänker jag. Och sen kommer ju utmaningen då när ja, jag tänker inte minst bland HBTQ-personer som egentligen inte alltså är personer som är givet socialt utsatta eller kommer från fattigdom och svält och sådär, utan man vill bara säga att vi är också kyrkan. Och där har det visat sig vara det, nästan det svåraste att bemöta på något vis. Har ni några tankar kring det? Vad är det för självbild, kan man nästan tänka?
Ja, men det är väl en självbild av att ge oss själva, tänker jag. Det är, när man vill roa sig med det, så kan man läsa Svenska kyrkans utredningar kring HBTQ eller homosexualitet, och så ser man hur det har pendlat genom liksom historien om 60 år tillbaka, kanske så att ja, men det är vi som kyrka och de homosexuella, och sen så är det vi ska prata om kärlek, och sen så är det kyrka och homosexuella, och sen så är det
homosexuella
i kyrkan i plötsligt, och sen så pendlar det lite sådär fram och tillbaka, så. Och det är ju någon slags identitetskris, tänker jag, över men vilka är vi egentligen, och vilka är vi till för, och blir oerhört problematiskt liksom.
Ja, men i synnerhet kanske med en folkkyrkotanke, tänker jag att det blir väldigt problematiskt, för där är ju liksom grunden är ju att alla tillhör. Och om alla tillhör, så vad händer då liksom när det är vissa människor som inte får del av sakramenten eller liksom.
Det blir
så påtagligt.
Jag hade förra samtal med biskopen här i Göteborg, Susanne Rappman, förra måndag till en podd, och då pratade vi om kroppen och hennes valspråk är ju vår Gud bär sår. Och det är ju någonting i det där som är för en del provocerande, när man liksom lägger över någonting, att göra den perfekta guden inte så perfekt längre. Men kring allt detta som vi pratar om, så är det ju något oerhört speciellt i den gudsbilden av att vi har en gud som blir människa och som också har sår, precis som vi alla har. Liksom. Det är en tilltufsad gud liksom, vi tror på, som till och med plågades till döds. Liksom. Och det är ju en enorm styrka i att ha en sån gudsbild av att det också finns erfarenheten av ärr, tänker jag.
Men det är bara den grejen liksom, att möta en människa när man själv är med om någonting svårt, och möta en människa som säger det där har aldrig varit i närheten av. Det är inte så att man blir särskilt mycket tryggare, känner jag. Det behöver inte vara att erfarenheterna stämmer precis, men man blir inte gladare precis för att någon säger att oj, oj, det där var... Det där låter hemskt, men det har jag aldrig varit med om. Så att det är väl också det där med igenkänning, att identifikation och så. Att vi, det är svårt att tänka att, alltså jag tänker en sån här hierarkisk gudsbild som har präglat en del fromhet, en del liksom att det är en gud som är liksom där uppe. Och människan är här nere, och man ska på något sätt även om nåden finns, så är det en upplevelse att man ska upp till den här guden, ska liksom klättra upp där. Och når man inte dit, men då åker man ännu längre ner till slut, va? Då är det riktigt illa.
Det kan man väl säga att baksidan med den där gudsbilden som jag beskrev när jag var liten, att,
ja,
att vi i Svenska kyrkan tror på Gud och de i Missionskyrkan tror på Jesus.
Ja.
Nej, men det blir en väldigt diffus bild som inte... Det är klart att vi pratar om Jesus berättelser, liksom, men de ger ju väldigt, väldigt mycket Jesus berättelser.
Just
mycket kring etik och moral kanske istället för en upplevelse av Gud. Här finns det en människa som kan visa någonting om. Men Gud blev ju väldigt mycket, men kanske en gubbe på ett moln, liksom. Framförallt som barn.
Ja.
Så.
Just det. Och just gubbe på moln, där gav du mig ett uppslag, tänker jag. Jaså, vad kan det vara för något? Nej, men jag tänker också på Erik, du har ju inte minst haft en del att säga just om
gubbar.
Ja, ja. Du hade en radioandakter om manlighet.
Ja, det var så mycket skit. Det var för långt. Folk har fortfarande av sig.
Men det var också en dam som jag tänker skulle kunna vara nästan som en gudsbild.
Mm-hmm.
Som skrev ett väldigt fint brev.
Mm.
Kan du inte berätta om det?
Fick också ett fint brev.
Ja.
Hur gammal var hon? 93, tror jag. Jag hade lyssnat på mina andakter om manlighet och tyckte att det här var ju fantastiskt att de skulle ges ut på CD, typ. Det var väldigt fint, tycker jag. Och sändas igen. Ja. Det hon fick Sveriges Radio att göra.
Åh,
det
var väldigt fint. Mm. Så
nu har hon en CD-skiva med
dig hemma?
Det vet jag inte.
Nej, men hon fick göra det igen.
Ja,
just det. Ja, men jag tänker just på hur bilden av Gud i Bibeln har varit på något sätt lite oantastlig, att vi har funderat kring, liksom, vi har tänkt oss Gud som den första patriarken nästan, och sen kommer Abraham och på gänget, liksom. Men på senare tid så tänker jag också att vi har lyckats få in det här, liksom, att Gud behöver inte vara en han. Hur tänker du om det, Nina? Har du någon sån så här? Har du alltid tänkt dig Gud som...
Nej, men det är väl det man är lite uppväxt med.
Ja.
Det, och sen är det ju också... Alltså det är ju lite det vi pratade om förut. Att jag tänker ju också att det man möts i livet, det gör ju också att man förändras också i sin tanke.
Mm.
Både vad det gäller tro och vad det gäller också gudsbild och också när man brottas med olika livet. Så för mig... så är det inte så tydligt längre att det bara är en man.
Nej.
Faktiskt.
Mm. Mm.
Och att på något vis så blir Gud mer en helhet. För det blir han ju inte om det bara är den ena delen. Så blir det inte en helhet.
Nej, just det.
Mm. Alltså det är ju oerhört provocerande med en Gud som är man, till liksom. Jag kan inte relatera till män, så det vore oerhört problematiskt om Gud var man.
Ja.
Men det finns ju också någonting i det som är, i och med att Gud förkroppligades också i en mans kropp, liksom, så finns det ju någonting av det där. Men om man börjar reflektera, men vad är det då som är så speciellt, och varför är det så viktigt, liksom, att Gud skulle födas genom en biologisk manlig kropp, liksom. Så är det ju, men så dels tänker jag att det handlar om tiden när det hände, att vara människa var att vara man, liksom. Det fanns, men man var inte fullvärdig medborgare om man inte var man. Det är klart att Gud hade kunnat födas som en flicka eller något annat och varit oerhört mer utsatt. Men i det utsatta så finns ju redan en enorm utsatthet i att födas som barn.
Mm. Absolut. Och
av en väldigt ung kvinna.
Ja.
Liksom. Så, att det, så det är klart att det kanske redan spränger gränser om man vill att det ska göra det.
Mm.
Men gudsbilden är ju så mycket mer långt bort om, liksom, kön. Jag tänker att att våra liksom erfarenheter eller reflektioner kring, kring trans idag på sikt tror jag kommer att kunna hjälpa oss att prata om Gud som bortom könskategorisering eller så. Jag tror inte att vi är där än, att det hjälper oss. Jag tror att det snurrar till för många. Men jag tror att vi kommer att kunna göra det.
Ja, men tänk,
om vi börjar att teologiskt prata om det överhuvudtaget. Ja. Det är ju inte än.
Men jag har också varit inne på den tanken lite grann och tänkt att om man tänker på vissa transpersoner som faktiskt har erfarenheten av att födas i, med en kropp som man inte känner sig hemma i liksom. Och sen liksom göra resan till en transition liksom, och sen gå vidare. Då tänker jag ju att det är ju ett sätt att vara människa på där man får erfarenheter av att läsas som både man och kvinna då, i det här fallet om vi pratar om binära transpersoner.
Och jag tänker också att det finns likhet i att räkna som både Gud och människa.
Ja, absolut.
Att besitta flera identiteter.
Treenigheten.
Ja, absolut.
Det är
tur att spela in detta samtalet.
Det är jättetur.
Så vi inte glömmer bak just det där.
Nej, det tänker jag. Det är viktigt.
Det bör stärka det också till transpersoner, tycker jag.
Ja.
Hela sin treenighet.
Ja, nej, men, ja men, jag tänker det, för vi har ju, i Sverige har vi bara två kön att välja på. Och så pratar vi om, ska vi ha ett tredje? Och då är väl treenigheten ett bra mått på det, tänker jag.
Absolut.
Alltså, inte bara för att raljera, utan för faktiskt att det är tromigt.
Jag tänker, nu är jag lite tillbaka i den värld som jag har jobbat mycket i, och inte minst på hospice då, där det också blir ganska tydligt vad man bär med sig om det här med Gud och gudsbild, och också när man blir frustrerad och hur lätt det är att sätta ord på sin frustration på mycket, men kommer det till att, och sen känner jag att jag är på Gud, då kommer ångesten väldigt krypande, där är liksom inte riktigt okej.
Nej.
Och det är mycket, medan jag då känner och också i samtal har kunnat prata om att jag tror att vi människor har mycket, mycket, är mycket, mycket räddare för den här aggressionen. Men är det någon som tål det, så tror jag att det är Gud, för vi är ju faktiskt skapade med olika uttryckssätt, och det finns också både ilskan och frustrationen med, och jag tror att när det är läge, vi behöver använda den, så får vi det. Och det har ofta blivit också väldigt befriande att få samtal omkring det. Sen säger inte jag att det jag säger är en sanning, men att också våga prata om det, så får det landa lite hos oss, och så får man också fundera lite utifrån där på där man är, tänker jag.
Ja, och det låter ju också så otroligt spännande för lov att vara med i sammanhang där människor står inför något, ett viktigt avstamp eller man ska säga i livet, och ska gå vidare liksom, och få vara med att befria där, eller liksom att få vara med i det ögonblicket när man resonerar sig fram till att så här kanske man kan tänka, eller alltså, ja.
Jag tänker också att det är viktigt att lyfta fram det vi har fått med oss när vi föds av olika känslor och uttryckssätt. Jag tror att de har vi fått med oss för att vi också ska använda dem. Och där finns ju också den delen med. Och den är också viktig att våga bejaka den, tänker jag.
Absolut. Precis.
Ja, man ställer sig för mycket.
Så är det. Och det är ju som du säger, Erik, att det är också erfarenheten av att vara i närheten av människor som kommer ut som HBTQ-personer på något sätt, är ju också en ganska livsomvälvande process för många. Vi har ju en del sådana processer i livet.
Där eko har varit och är oerhört viktigt, tänker jag, i den samma, kanske nästan samma process, inte samma ska jag inte säga, men liknande process av att gå från ett liv i en viss karaktär till något annat. Så är från slutenhet till öppenhet eller från liv till död.
Mm.
Det finns någonting där som är väldigt likt.
Mm.
Att få följa
mm.
människor i ett väldigt omvälvande skede i sitt livet.
Ja, och även om den processen kan vara olika lång för mm. olika människor, så tänker jag att det är någonting i det här, alltså smärtan och glädjen sammanfaller ibland liksom, att det är någonting alltså när, varför gör det ont när kroppen brister, alltså
mm.
det här att ta ett steg, att liksom våga ta ett steg framåt eller visa sig eller så, det kan vara väldigt smärtsamt men också väldigt befriande.
Mm.
För jag får säga så.
Absolut.
För att jag var ju på eran hospice.
Det
är jag som har varit där hela tiden. Och det är så fint att höra er. Och jag tänker just detta med Gud, dels inför döden och dels inför komma ut process. Och det är med alla dessa bilder av Gud, gammaldags bilder, auktoritära bilder, mannen, detta väsen ute i himlarymderna som är så arg och sträng och liksom det bara försvinner både inför döden och inför att komma ut. Då är bara Gud där
mm.
och det är ju bara så, det finns ju bara Gud och då är det ju våra, det som vi lägger på, det är ju borta.
Mm.
När jag tänker på hospice, alltså jag har svårt att tänka mig att det skulle komma någon auktoritär kristen präst eller pastor och sätta sig och prata på det traditionella viset om Gud. Alltså det skulle ju inte gå hem.
Nej.
För det är ju liv. Livet är ju bland dessa människor som ska snart dö. Och det är de som ger mig
mm.
Gud på något sätt.
Mm.
Så är det ju. Det är precis tvärs om det. Det är ju inte ens ni som är så duktiga och underbara är ju några auktoriteter där, utan det är ju den som ligger där
mm.
som är närmast Gud
mm.
känner jag
mm.
tyvärr tänker jag att människor tar sig den friheten ibland ändå att komma med en annan Gud. Jag tänker att det är två saker som producerar så mycket som i liksom detta med att tänka att, men, att ber man tillräckligt mycket här så skulle detta kunna den här människan kunna befrias från det ena eller det andra. För att det är en sån oerhört fruktansvärd gudsbild.
Mm.
Och vad är det för en Gud som låter denna människan genomgå denna stora plåga då? Är inte det tillräckligt?
Jo, och det tycker jag är intressant när du säger, för att jag lärde känna en man på hospice. Han hade heller inte rikt sitt liv i kyrkan, men vi hade det så gott. Och han var väldigt mån om sin integritet. Och han kläddes av. Anledningen till att han var där, det var ju att han var sjuk och kraften avtog. Och en dag när jag kommer in till honom så håller personalen på med honom. Så tittar han på mig och så säger han: Nina, nu jag vill prata med dig på riktigt idag.
Mm.
Ja, så jag är här hela dagen, så jag kommer in när de är färdiga. Och har skött dig. Och så tittar han på mig och så säger han: vad säger du om det här? Om jag vore min katt nu, Nina, så hade jag fått hjälp att dö. Vad tycker du om det?
Mm.
Och det var ju väldigt många delar i det han sa. Och så jag satte mig ner och så sa jag: jag känner att det är många delar. Du pratar om att du längtar efter att dö. Du pratar om aktiv dödshjälp. Och det här är många frågor som jag känner att jag förstår det. Men mycket av, har jag inte tillräckligt med kunskap om. När det gäller, och sen har vi ju inte aktiv dödshjälp, så den delen är ju utesluten, men jag kunde ändå möta honom och förstå.
Mm.
Och så satt jag hos honom en stund, och vi satt lite tysta och småpratade, och så kände jag bara att undra om jag vågar säga det här. Men jag tänkte, jag gör det. Ibland får man inte vara rädd för att göra bort sig, det är inte det viktiga. Så sa jag: men du och jag, vi har ju faktiskt mötts här på hospice under ganska lång tid. Och jag är ju pastor, det vet du. Och jag har, och min tro, den Gud jag tror på, kan man faktiskt dela och prata med om allt som du vill. Så kan vi prata med Gud om att du faktiskt längtar efter att han ska hämta hem dig. Att du tycker att det räcker nu.
Mm.
Ja, sa han. Och så knäppte han sina händer. Och vi hade en dialogbön faktiskt, han och jag, till Gud, där vi också delade det vi hade pratat om. Mm. Och han fick också dela det han kände inför att han faktiskt tyckte att det räckte. Mm. Sen skildes vi och han levde någon vecka, och varje gång jag tittade in i rummet så gjorde vi bara så här.
Mm.
Inga ord, ingenting, men vi hade mötts på riktigt och vi hade också delat, och det var lite runt där, och då kände jag också hur knäppt man är, för jag tänkte att det här vet jag egentligen inte om jag kan prata med en präst eller mina kollegor, för jag såg en bild om helande, det är det vi är till för. Men så tänkte jag, jo, men det är faktiskt det vi har gjort.
Mm.
Vi har faktiskt bett om det riktiga helandet. Och det var att han skulle få bli fri i sin smärta. Och också bli mottagen av den Gud som jag är övertygad om fanns där i rummet och som också tog emot honom.
Mm.
Så för mig blev det inget motsägelsefullt. Utan jag kände mig ganska trygg när jag gick därifrån. Och hade också möjlighet att följa med honom genom begravning, så det var oerhört starkt, måste jag säga.
Mm.
Och det var också ett steg som jag inte hade trott att jag skulle våga ta, och det är väl det jag tänker, att olika människor öppnar olika dörrar hos en, och så vågar man ta ett steg som man kanske inte har gjort tidigare, men också göra det tillsammans med Gud, och det var en övertygelse i den situationen faktiskt. Jag tänker på honom än idag.
Mm.
Det handlar ju om, tänker jag, att Guds vilja också håller i det stora. Jag tänker det finns gott om erfarenheter där vi inte har gjort det. Så det har kommit några studier på senare tid där kyrkliga sammanhang inte har hållit, till exempel kring multikulpersoner och suicid till exempel, där det sammanhanget som ska vara befriande, vi får raka motsats effekt. Det har varit under lång tid inte funnits någonting skrivet om det hela. Liksom. Men där det tycker jag länge i mötet med människor som har den erfarenheten har varit väldigt, väldigt tydligt att tro på Gud och i mötet med kyrkan har gjort livet så mycket värre. Och då är vi ju inne på en ganska farlig gudsbild.
Verkligen, och väldigt ledsam.
Oerhört sorglig.
Och ge en liten stund för att prata lite kring borden om gudsbild och se om det är någon fråga ni tillsammans än vill lyfta i stor grupp, så kan vi prata om det tillsammans. Och så fyller vi på med lite kaffe, te och vatten och macka eller vad det nu är som känns gott.
Så fortsätter vi en stund.
Thank you.